För det här är väl någonting som egentligen fungerar på samma sätt, både när det gäller präst och kloster, ordens kallelser å ena sidan och ett val som äktenskapet å andra sidan. I katolska kyrkan är det också ett oåterkalleligt beslut. Är det samma mekanism här i botten?
Jag tror det. Om man börjar riktigt från början så är det ju faktiskt det dopet där vi har vår grundkallelse såsom kristna. Och det är därifrån själva kallelsen kommer. Att fatta ett avgörande beslut i livet är självklart att man upptäcker en kallelse. Man ser den, man kanske ser tecken på att den finns. Det kommer kanske utifrån, men det kommer också inifrån. Och när man väl upptäcker en kallelse och bejakar den och får den bekräftad, antingen man ingår i äktenskapets sakrament eller man viks till diakon eller präst i kyrkan, så det är självklart att det handlar om att bekräfta den kallelse som man har i kyrkan och för kyrkan. Och det är i grund och botten att hitta sitt livsprojekt, att bejaka det, bekräfta det och sen kunna gå vidare och leva detta. Men det gör vi samtidigt där vi hjälper varandra. Det finns, tror jag, få äktenskap som kan hållas ihop ordentligt utan hjälp utifrån. Och det är samma sak med en prästkallelse. Det är ingenting som bara i mitt eget projekt som jag bejakar. Det är många under min egen vandring som har fått göra stora uppoffringar för att jag ska kunna bli präst. Det handlar inte bara om före detta flickvän, men också familjen som har på sätt och vis förlorat en son. Och därför så är, tror jag, en av de mest rörande bilderna av det hela var under min prästvigning. När under offertoriet olika grupper i församlingen bar fram symboliska gåvor med något ord. Och de första som kom fram var mina föräldrar och min mor som lämnade över ett par vetax. Inte bara för livets gåva som ges till kyrkan, utan också för att vetekornet är den symbol som är det som måste dö för att kunna leva. Och jag tror att på så sätt så känner man att en kallelse i kyrkan inte bara min, utan det är många som är en del av det. Just därför så tror jag att man som oblatmissionär och som präst, när man ger sitt liv till kyrkan, så blir det också synligt att det är många fler än jag som har varit en del av denna process. Och det gör att den kyrka, den gemenskap som jag arbetar i och med, är allt för alltid en del av mitt liv. Och jag tror att det är samma sak i ett äktenskap. Det finns alltid i ett större sammanhang som kan vara en vänkrets, en församling, en kyrka. Och där stöttar vi och hjälper varandra. Och hjälper varandra att leva denna kallelse.
Det här med att ha ett livsavgörande beslut i botten, det kan kanske vara ett stöd ibland att ha det. Man vet att man har fattat det där beslutet, så att man kanske inte, man vet ungefär vilken riktning man ska gå. Å andra sidan så kanske man plötsligt kan vakna upp en dag och undra om man inte skulle ha blivit pilot istället.
Det är sant att det är alltid så med beslut, framförallt de livsavgörande besluten, att jag säger ja till någonting och jag säger nej till tusentals andra saker. Men det är kanske just det som är viktigt, att inse att ett beslut, ett ja i en riktning, betyder många nej åt många andra håll. Och jag tror att det var Sören Kierkegaard som definierade ett helgon på det sättet, att det är en människa som inte bara säger ja och som lever det, utan den som har valt det enda, och det är detta som han lever. Å andra sidan så det är självklart att man kan se hela processen när man lever och försöker leva en kallelse trovärdigt. När det frestar på sig är det självklart att man är frestad att se sig om över axeln. Och det är klart att ett ja är ett ja som måste sägas och bekräftas varje dag. Men jag tror att det är lika i ett äktenskap som det är för en präst. Det finns säkerligen en styrka i att ha fattat ett beslut. Jag tror att det är lite lättare att kunna ta ett steg när det är besvärligt, när man väl har fattat beslutet, än det är att gå emot ett beslut. Men det är samtidigt någonting som man ändå måste bekräfta varje dag under hela sitt liv.
Är det något särskilt att är det en särskild kallelse så att säga att bli katolsk präst i ett land som Sverige? som inte är övervägande katolskt?
Det kan vara lockande, tror jag, för en medlem i en missionärskongregation. Som präst i oblatmissionärernas kongregation så är jag ju egentligen inte hemmahörande i stiftet, det vill säga i Sverige, utan står till förfogande världen över. Å andra sidan så är jag svensk och vi har en viktig mission just i Sverige. Men jag tror också att i fråga om att gå in som stiftspräst så arbetar du ju geografiskt i ett visst område och då i huvudsak med församlingstjänst, även om det kan se ut på olika sätt och innebära andra tjänster också. Medan som ordenspräst så kan du gå in och arbeta där det finns behov, till exempelvis för en svensk i Sverige. Men det är ingenting som är nödvändigt, utan vi står till förfogande där vi behövs mest. Och hela den dialogen eller processen att försöka utröna var de stora behoven finns och var vi passar in, det gör vi i dialog med de lokala biskoparna och också dialog för min del med mina överordnade provincialer och andra.
Jag antar att när du funderade på och sedan valde att bli oblatmissionär så hade du väl säkert lärt känna en eller kanske flera personer som var det som du upplevde som övertygande. Har du lärt känna fler sådana efteråt som du som så att säga aktiv oblatmissionär då tänker på att det där är en människa som utstrålar så att säga det som du skulle vilja förverkliga? Du behöver inte nämna några namn, men har du mött sådana personer, jag menar, som du har nu så att säga som förebild så att säga?
Självklart, det är det enda som tror jag kan på sikt hålla en hyfsat igång och levande och glad som oblatmissionär. Det är att vara i en gemenskap där det finns liv och där man ser framförallt äldre oblatmissionärer som har levt ett långt liv i jorden och som har funnit, om inte alltid lycka, så i alla fall tillräckligt med lycka för att på sina äldre dagar kunna säga att det är värt, trots allt, det är värt att vara oblatmissionär. Å andra sidan så är det också motgångar och misslyckanden som ibland får en att tänka till på allvar och man frågar sig varför jag fortsätter att vara oblatmissionär, varför jag fortsätter att vara präst. Så att jag tror att det är både den uppmuntran och det stöd som man kan få av dessa föredömen, framförallt äldre oblatmissionärer, både präster men i många fall också bröder. Och dessa föredömen självklart uppmuntrar en och stöder en. Men det kompletteras också med många av de här mörka stunderna, det har varit svårt och när ett misslyckande ligger nära, stort eller lite. Och det är då man kan falla tillbaka på den grund som man står på och återupptäcka något av det som den grund som man står på. Så jag tror att båda behövs.